Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till podden Viss och Svärm on the run med mig, Josefin Svärm och Sara Viss. Och vi har inte hört på en vecka, så jag undrar, hur är läget med dig, Sara?
Det är bara bra. Jag känner mig glad och positiv och bra flow. Även om jag inte har tränat så mycket så känner jag att det liksom ändå är... Jag har ett bra mindset i alla fall. Alltid något.
Härligt. Alltid något. Exakt.
Ja, hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag känner lite som du, tror jag. Jag hade ju lite svacka där för ett tag sedan, men nu lättar upp mer och mer alltså. Jag känner mig glad och stark och jag mår bra faktiskt, när du frågar. Ja, det gör jag. Jag har inte tänkt så mycket på det egentligen, men ja, det gör jag.
Vet du vad jag hade kunnat säga? Jag skröt ju förra veckan om att jag nästan var distansare.
Ja.
Och nu har jag dragit på mig en distansskada.
Nej. Redan.
Ja, och jag skrattar för det är ingen allvarlig. Men det är en typisk grej som jag aldrig har haft. Och det är en blånagel.
Vad roligt.
Känns inte det lite som en så här som distansare ofta pratar om? Så här, hur man ska undvika.
Absolut. Alltså när jag använder typ när man springer långa lopp och så kan jag få det ibland. Och mina tånaglar har till och med gått bort och trädat av liksom efter en tid efteråt.
Ja, men fy. Är det ändå det förkommande?
Det hör distanslöpningen till på något sätt.
Ja, och nu har jag inte sprungit jättelångt, men jag fick chansen att låna äppar Icebugs.
Ah.
Och sen är det den här lilla, att jag tror ju att jag har storlek 38 fortfarande, men jag vet inte om det här hände dig också. Efter Rasmus så kände jag att jag hade ungefär 38 och en halv efter den graviditeten.
Ja,
och nu har de blivit lite större, så jag tror att jag är närmare 39, men jag lånade äppar 38-or. Och det kändes såhär, jag tänkte såhär, men det går bra. Alltså såhär, jag tänkte såhär, skulle jag köpt äppar så skulle jag köpt en större. Men det är inget problem att springa en gång sådär.
Nej.
Och så kände jag bara att det klämde, men det är absolut inte som såhär ont. Det slog emot lite grann. Mm. Men sen så när jag sprang ner för, då kände jag såhär hur jag verkligen aktivt såhär drog in tån. För att det verkligen såhär, nu känns det i tån. Men sen så var det inte så mycket värre än det. Och sen senare på dagen så bara började jag känna pulsen i den och nu är ju hela stortånageln blå.
Alltså det kan vara så, Sara, att du kommer tappa den tånageln.
Alltså men jag tror första natten så fick jag liksom ligga med foten typ i högläge för att den inte skulle pulsera så mycket. Ja. Och så var det som att direkt jag vände på mig så började det pulsera och så vaknade jag, så jag låg så här helt stilla med foten upp och då drömde jag typ så här klaustrofobiska drömmar att jag inte kunde röra mig. Och så vi skrattade vi bara så här, ja, nu har jag blivit distanslöpare på riktigt när jag har blånagen.
Och det där som du beskriver när du sprang ner för, det är verkligen det värsta som finns när man har för små skor och man springer ner för slöpning. Då känns det ganska så mycket. Det är obehagligt.
Jag tänker att Icebugs är dessutom ganska så här hårda. Ja. Hårda skor, både under till, men också liksom, det var ganska hård sko skulle jag säga. Liksom att hela skon var så här. Så att det var jätteskönt dock att ha Icebugs, för nu kan jag säga, nu är det glashalt utanför oss. Nu går det knappt att gå. Jag har vurpat en gång ut, alltså bara... när jag skulle springa i kapp Rasmus, för han försökte rymma. Och så skulle jag springa och du vet, gjorde verkligen en sån här sidovurpa så jag landade på höften på sidan.
Aj. Jag har sett illa egentligen.
Det är jättehalt nu. Rasmus rymde först och sen så det roliga säger jag, gud, bad mom, men han halkar på vägen, han rymmer. Och då säger jag så här, haha, det straffar sig. Och då så ställer han sig upp och springer vidare och då ska jag springa efter och halka på samma ställe.
Karma.
Ja, så jag gjorde det exakt samma efter att jag liksom lite hånade honom. Så halkade jag sen på samma, så det träffade väl mig själv också. Direkt.
Men har det varit på pass annars, Sara, för dig? Vad har du fått till i veckan?
Alltså gud, jag har gjort styrketräning inne. Mm. Ett pass som jag fortfarande känner väldigt mycket av, alltså massa enbensövningar. Sen har det inte, alltså det har inte varit så mycket ute för att, alltså en del för att det var lite svårare att komma när det var så himla halt. Men ja, det jag skulle säga, det också är att jag har varit duktig med. Det är liksom så här, jag kör ju min rehab, så det är rörlighet och det är styrka, och det ska jag gärna göra 2-3 gånger om dagen. Och det är ganska många övningar, för det är både så här aktivering för axlar och, ja, och bröstrygg och så här. Så jag jobbar igenom det. Mm. Sen så har jag mina så här logopedröstövningar som jag ska göra. Och sen har jag knipövningar. Och sen här, alltså det är så här, så när jag klockar ihop det här, det är inte konstigt om jag känner ibland att jag inte hinner träna, för det här tar typ 40 minuter. Och det har jag varit duktig med att göra. Så att jag gör liksom mina rehab och känner liksom att det har varit prioritet. Och sen har det varit ganska mycket så här aktivt, att jag går mycket och jag har ibland gått i förskolan någon gång, joggat en kortis och sådär. Så att det har varit ganska mycket vardagsmotion och sen mycket rehab.
Mm.
Men ett härligt, härligt pass som jag kommer in direkt här på min veckans bästa, tror jag.
Ja, ja, det var härligt. Jag,
ja, det var just det här icebug-passet. Om man tar bort tån, ja. Så var det så att Lasse och jag också hade första gången på, jag vet inte hur länge, alltså så här barnvakt, en kort sväng. Så vi var ute 45 minuter, bara han och jag. Ingen vagn eller någonting, och du vet, sprang tillsammans. Så vi sprang ju då liksom... dels på lite så här, vägar, det var där det var väldigt så här halt, men så tog vi också in i, alltså i ren skog där det inte alltid var stig.
Mm.
Så man fick springa väldigt så här höga knän, man fick springa liksom och titta var man satt fötterna. Ibland var det så här lite skare som man kunde hålla sig på, och ibland så sjönk man igenom. En gång hamnade vi ner någonstans där det var vatten, så här mitt att var vänster fot blöt. och så där. Och det var liksom, det gick ju absolut inte snabbt, för det gick ju inte att springa snabbt. Vi skrattade någon gång att vi joggade och det var 10 minuters tempo, men då var vi ju inne i liksom lös snö i skog. Men att man ändå joggade på, och vi pratade hela vägen, och det blev så här, det var så det kändes som att man var så här nykär när man kom tillbaka, för att vi hade liksom bara fått prata vi två och sprungit runt bara utan att veta riktigt vart vi ska, bara springa runt i skogen efter varandra och bytte om sen. Nu får du vara först, nu får jag vara först. Och det var så mysigt. Och att även om det inte gick så snabbt, så tänkte jag, vi sprang ändå 5,7 kilometer blev det på i klockan.
Och vi, och även om det inte gick
snabbt, ja, för vi höll ju ändå igång, alltså som att vi joggade ju. Så även om det inte gick snabbt på grund av just så här underlag och skog och så är det ju ändå en bekräftelse för mig lite så här att jag kan hålla igång så pass mycket, och det kändes bara härligt. Förutom en gång mot slutet, vi hade sprungit kanske 4,5-5, och mitt lokalsinne är ju så dåligt, så jag började säga till Lasse, bara, nej men nu är vi loss, nu kommer vi ha typ lika långt tillbaka. Och då kände jag hur jag fick så här lite panik och blev stressad, för jag bara, jag kommer inte orka springa det här, alltså 5 kilometer till så här.
Nej.
Och då så här, han bara, nej, alltså vi har typ 600 meter kvar, sen är vi hemma. Och jag trodde typ att vi var helt i andra ändan. Så att jag bara, är du säker? Han bara, ja, vi ska bara upp på den här vägen.
Med, så tror jag.
Ja, och då så här, men då märkte jag också när jag började tro det här att vi hade lika långt kvar, hur jag blev så här stressad på rösten och så här, bara, nej, alltså du vet, lite så här. Och då var det så... att jag märkte att när vi började jogga hemåt då, så att han märkte ju också att jag antagligen började let trött och stressad. Så då istället för att säga så här, är du trött eller? Så, vet, så märker man hur han bara, hur känns det i kroppen?
Han är
och det var det så tydligt. Ja, och det var så tydligt att jag hörde ju själv att jag let ju som så här, oj, jag är jättetrött. Men då kunde jag ändå sätta ord på det. Jag bara, nej, jag blev stressad, och jag trodde att vi hade sprungit lite lost och hade typ lika långt kvar. Och jag bara, det hade varit tungt. Men nu direkt jag fick veta att det är inte långt kvar, då var jag lika pigg igen. Så att det där var så häftigt också, att känna så här hur mycket det satt mentalt. För jag fick nästan så här, ja, att han hörde ju direkt på min ton att oj, det här, nu började det vara typ tungt. Men egentligen var det inte tungt, men det var för att jag trodde att det skulle vara, att det skulle bli en mil, fast jag hade ställt in mig på typ 5 kilometer.
Ja, men så då det gick, jag fattar.
Så sen, men sen direkt jag visste att vi var på rätt, då var det så här, då var det inte alls tungt igen. Och så, och då tänkte jag ändå så här, gud vad härligt ändå att jag kan springa så här 5-6 kilometer även i skog och terräng.
Ja.
Och är på den nivån nu. Att vi kunde prata under tiden och ha jättemysig stund.
Gud vad härligt att höra. Alltså också härligt att höra att ni kan springa tillsammans. För jag vet ju att Lasse, han är ju väldigt duktig löpare. Alltså distanslöpare. Han springer ju mycket distans, eller hur?
Han gjorde
eller, det. Eller gjort det i alla fall. Det var en lögn. Alltså.
Han hade ju som, han har ju det här för, milen under 40 innan han fyller 40. Och det, han fyller ju i augusti. Så det är ju år. Men då skulle han göra som delmål förra året att springa typ under, vad var det, 42 eller någonting sådant.
Mm.
Och han gjorde det. Men sen var det lite så här att när han hade checkat av det så började han styrketräna mera. Och sen så har han haft mycket på jobbet. Så att han springer gärna, men inte så riktigt som det var i somras. Nej.
Men har han kvar sitt mål, undrar jag då? Eller har han lagt ner det?
Jag tror att han har kvar det.
Mm.
Och att han... Jag får återkomma. Jag tror att han har kvar det. Men att han ska då sätta in en period nu, löpning mot våren igen då.
Det är kul att höra. För just den målet har jag också haft väldigt mycket enkelt i livet. Milen har 40 varit så här. Åh, vad kul det har varit. Men jag har ju lite så här lagt åt sidan. Men man blir lite sugen. Man har andra pratat om det och så här. Oh, det hade varit kul. Ja. Du får höra det före med honom.
Ja. Men hur har din träningsvecka varit? Och du får ju komma in på din veckas bästa kanske också då.
Ja, eller hur? Nej, men jag har haft väldigt mixad vecka. Jag har också haft mycket så här, men promenader, lätt styrka hemma vissa dagar när det inte känns för att springa riktigt. Och sen så har jag kört en del löpning också. Ganska lätta pass med lite fartökningar. Jag sprang också få lager med min syster som vi gör varje söndag. Då var det glashalt. Så vi fick ju byta runda. Alltså det var isbana hela vägen. Alltså det gick inte springa där uppe. Så vi fick ändra, vi sprang på golfbanan och lite allt möjligt. Vi löste det i alla fall. Men mitt bästa pass den här veckan, det var i förrgår, i måndags. Nu poddade vi i onsdag. Så i måndags så sprang jag 13 kilometer vart det totalt. Jag började här distanstempo och kände mig första gången på jättelänge, alltså väldigt stark. Jag bara, men det här känns ju ganska lätt. Och jag har känt mig alltså ganska tung i min löpning länge nu. Jag har inte känt det här trycket i steget och lusten att öka på. Men alltså, sista kilometern där när jag hade en kilometer kvar, lite mer drygt. Så bara, jag måste trycka på, testa hur det känns. Och så bara öste jag på 500 meter, snabbt tempo, skön musik i öronen. Och bara, jäkla vad stark jag känner mig. Jag fick sånt flow. Och bara kände igen mig själv i löpningen igen. Det var så himla skön känsla. Sätt ner lite, joggade och så körde en till 500, ungefär 500 meter. Jag mäter ju inte med sträckor. Men öste på, tryckte på och bara nästan spurtade sista 100 meter. Och bara, alltså det var så skön känsla. Jag kände mig så stark. Det var nära till tårar kan jag säga. Alltså det var så här, det var runner's high. Och det har jag inte haft, jag vet inte när jag hade sist. Men nu fick jag ha den känslan igen. Det var jättehärligt.
Men gud, vad tror du att det beror på att det kändes så lätt? Hade du så här, har du sovit bättre eller haft mindre på jobbet? Eller, alltså...
Ja, jag har haft lugnare prov på jobbet. Det tror jag har väldigt mycket med att göra. Det här med att helheten i livet påverkar prestationen, som vi pratade om förra veckan eller förra veckan, väldigt mycket. Både med kost och vila och liksom återhämtning, hur det hänger ihop så jäkla mycket med hur man kan liksom se progression i sin träning. Hur mycket det påverkar träningen. Och det, jag har tagit ganska mycket, kört mindre mängd träning de veckorna. Men fått mycket mer återhämtning. Med familjen, med vila. Känner mig mentalt tillbaka. Jag hade ju en dipp i julas som har vänt. Jag är med positiv inställning till saker. Och känner så här ett annat lugn i kroppen, tror jag. Och jag tror att det har liksom påverkat också träningen lite. Och att jag inte har forcerat någonting. Jag har liksom... Jag har tagit det lugnt, jag har behövt ta det lugnt. Jag brukar göra det, men jag har varit väldigt vaksam nu de här veckorna. Hur jag svarar på mat och träning och allting. Jag tror att det kan vara det som har gjort att jag kände mig så himla stark. Det känns som att det har påverkat de bitarna. så himla skönt.
Vilken härlig känsla. Ja, det låter.
Verkligen.
Jättebra.
Så härligt. Ja. Så det var absolut, utan tvekan, veckans bästa för mig. Och den känslan och allt som var i det passet.
Jag tänkte på, det känns som att jag dragit igång lite så här friidrottstävlingar igen.
Ja.
Så de har ju kommit igång lite på inomhustävlingar. Och det är ju kul, då får man ju se mer. För de webbsänder ju mycket mer nu än vad de har gjort innan corona. Så det är ju faktiskt en av de här positiva sakerna man kan få se på när Sverige eliten i alla fall tävlar. För det är ju de som kanske får tävla just nu.
Mm, mm.
Men då så, och det här tänkte jag äntligen ta upp förra veckan, för det hände för 2 veckor sedan. Men då var det ju Kadi Sangia, längdhopparen som hon är mer känd för. Hon drog ju till med ett så jäkla bra 60-meters lopp. Jag tror att du såg det, eller hur?
Ja. Nej, jag såg inte när hon sprang, men jag såg hennes post på Instagram efteråt. Och då fick man ju se.
Exakt, så klippet finns på hennes Instagram när hon springer. Och hon sprang alltså in på 7:26. Och för att, jag vet att det säger inte så mycket på många, men det är alltså den tredje snabbaste tiden i Sverige genom tiderna. Så det är ju ett riktigt, riktigt bra sprintresultat. Jag tror att kvalgränsen till inomhus EM är på 7:40, är det så? Någonting sånt? Så hon är ganska långt under den. För de här 100-delar och 10-delar är mycket i sprint. Liksom. Så hon är liksom långt under, under den. Och det var så kul att se, för hon är verkligen så här... Man har vetat att hon är i så bra form, för under hela sommaren så gjorde ju hon, alltså hon gjorde så många hopp som var runt 7 meter, men hon hade svårt att träffa plankan, så att hon fick ju oftast resultat på 6:70 där omkring, 6:80. Men man såg ju liksom ändå att det fanns i henne, för att det var som att hon hade svårt med att träffa plankan, men hoppen var så långa hela sommaren, och sen fick hon ju till ett som var nästan 7 meter på slutet, var det 95 eller något sådant. Men därför jag tyckte det var så himla intressant när hon skulle springa, för det var som att jag visste att det kommer gå riktigt, riktigt snabbt, men jag trodde inte att det skulle gå så snabbt. Hon sprang ju bredvid Irene Ekelund som är en av Sveriges bästa sprintrar, och hon sprang också liksom på en bra tid, vad hade hon, 7:50 typ, som vilket är absolut en bra tid som första lopp på säsongen, för man brukar ju kunna liksom öka på det. Men då såg det så, Kadi liksom bara flög iväg och alltså fick en lucka på den här 60-meters loppet. Och samtidigt så blir jag ändå inte jätteförvånad, för det man inte tänker, för vissa var så här, oj, hur kan en längdhoppare springa ifrån en sprinter på det sättet? Men träningen för sprint och hopp är väldigt lik varandra. Ska du vara jätteduktig längdhoppare, och hon är ju, Kadi börjar ändå vara på världselit i längdhopp. Och du hoppar inte 7 meter om inte du har en riktigt hög fart med dig.
Nej.
Så de hänger ju ihop, man måste ju vara riktigt snabb för att kunna hoppa långt. Och hon tränar ju, alltså jag tror att de tjejerna tränar ganska likt. Det är tung styrketräning, det är explosivitet, det är löpning, det är hopp. För det gör ju alla sprintrar också, hoppar. Så, men jag tycker att det är härligt också att se den mångsidigheten. Att hon nu kvalar in på både längdhopp och sprint. Även om hon inte kanske har satsat på sprint, så kommer den på köpet, för att hon tränar ändå väldigt mångsidigt. Och det är därför hon också har valt att springa 60 meter ibland. Hon är också väldigt duktig på häck. Och det tycker jag är kul att se, att liksom hon tränar mångsidigt fortfarande, fast hon börjar vara på världselit. Och känns som att hon fortfarande säger, ja, jag kanske ska springa 60 meter också. Att hon inte helt har bara bestämt sig. Och det ser man ju typ som... Jag tänker Carolina Klyft som var så himla duktig mångkampare. Men hon var ju också bland världseliten i längdhopp.
Exakt. Hon satsade väl bara på en period också sen. Längdhopp. Ja. Gick över till det. Helt och hållet.
Så det är kul att se liksom hur resultaten kan komma ut på flera grenar, för att hon också testar. För de flesta testar ju inte, eller kanske gör inte det. Så
att... Nej, men jag tänker att den satsningen hon gör på sprinten måste ju också gynna hennes satsning i längdhoppet.
Ja, absolut.
Jag tror inte många vågar satsa på två, men jag tror det kan verkligen gynna henne.
Ja, och att de liksom prioriterar det. För man kanske tänker tidsmässigt att man inte hinner. Sen skulle hon, även om hon bara satsar på längd, så skulle hon ändå ha rena löppass i sin träning.
Ja, det är klart.
Alltså säker på. Men nu blir det liksom ändå att hon får gå in och också göra en tävling i det. Och liksom, det blir ju lite en annan, ett annat fokus också då. Mm. Så det var väldigt kul att se. Så vill man se hennes lopp, så kan man gå in på hennes Instagram. Och det, jag älskar också hennes tränare De verkar ha så himla härlig stämning.
Jag
alltså
vet.
Både hela den gruppen, de är som en liten friluftsgrupp. Och de firar och de glada, de skrattar, de dansar, de är så här. Jag vet inte, de verkar ha väldigt, väldigt roligt på träningarna, och det tror jag också att det är ett vinnande koncept.
Absolut. Det tror jag verkligen. Och Kadis, hon är ju så cool. Vi snackade med henne på den förut ganska mycket, hennes prestationer förra året. Så mycket power hon har, den kvinnan.
Ja.
Och jag tänker så, du måste ju, Sara, när du ser det här så måste du känna ett sånt sug efter friidrottstävlingar.
Ja, ja, men verkligen. Och jag märkte så här, hur det mentala har gått, för att när det inte varit tävlingar att titta på, och jag har inte haft varit inkluderad på något sätt i friidrottsvärlden på så länge, så att jag har fått jobba lite mentalt vissa perioder, att det känns som att ibland har jag känt så här, bara, gud, jag kommer aldrig komma tillbaka, för det känns så långt borta. Och i och med att jag inte heller liksom tränar friidrott på det sättet ännu. Men då har jag liksom varje gång de där tankarna kom, jag kommer att de var mycket över julen. Då tänkte jag så här, nej, alltså det här kommer ju typ aldrig att gå. Men då kommer jag ihåg att varje gång de kom så var det som att bara så här, att jag fick upprepa flera gånger i huvudet så här, jo, jag kan göra det. Jag kommer att springa under 12. Jo, jag kommer att springa så fort. Alltså att jag fick bara typ så här, trotsa mig själv och repetera det några gånger för att hitta mindsetet och inte sluta tro på det. Men och nu är jag som så pepp när jag fått se friidrottstävlingen igen, för jag känner också att när jag tänker på att tävla, då är det som att mentalt, alltså jag får nästan adrenalin påslag när jag tänker så här, när jag tänker på att vara i, du vet, i så bra form så att man vet att man står och så här, nu ska jag ta chansen till att springa personrekord. Den känslan hade jag ju mycket förra sommaren, för att jag kände att jag var i bra form under hela sommaren, så att även om inte det blev personrekord på loppen, så kände jag ju ändå att chansen fanns där när jag ställde mig vid startblocket. Och den känslan, när jag börjar tänka på den så här, att ha den känslan i kroppen, då får jag typ adrenalin påslag och känner att jag vill bara, alltså, springa snabbt. Och det är så här ganska konstig känsla, för att egentligen vet jag ju inte alls var jag står. Alltså hur det kommer att kännas att springa igen, eller alls vilken tid jag kommer att kunna springa på någonting. Men det är coolt att tänka sig in i den här situationen och få exakt samma känsla och påslag som när det är på riktigt. Och då vill jag ju bara så här försöka. Och jag är så pepp på att försöka. Och jag tänker, det är ju det viktigaste. Att jag tror på det. Och jag känner känslan. Och jag vill dit. För då är det som så lätt att träna för det. För att det är så här, även om jag inte klarar det, så är det så här, jag måste ju ändå tro på det. För det är då det blir kul. Det är ju inte kul att träna för någonting om man inte tror på det.
Nej. Men jag tror också så här att det är väldigt bra att se tillbaka på det man har gjort. Alltså för att få den här känslan du beskriver nu, så här, du vet ju hur det känns att vara i den toppformen. Att veta så här, det här, jag kommer kunna prestera idag. Den känslan man har i kroppen då är ju fantastiskt. Jag tänker på, Sara, har du någon tillbakablick, alltså i din karriär, om man säger, som du bara säger, det här minns du tillbaka till, som du är stolt över och som du vill dela med dig av?
Ja, jag satt och funderade lite vilken jag skulle välja. Och det roliga är att jag väljer den där jag placerade mig i sjua och inte vann eller någonting. För att det var, jag började fundera vad det är som gör att vilka jag har njutit av, vilka prestationer jag liksom är stolt över och så. Det finns några när jag är yngre, men på något sätt så har jag njutit och tagit med mig så mycket mer nu i min andra karriär, om man säger så. Och jag tror att den röda tråden i det är att man får gå in i tävlingar utan förväntningar, utan press. Och då också har jag kunnat prestera bra. Men det blir så tydligt för mig att det är en lyx att kunna göra det och inte känna att man förväntas någonting. Och det där har jag ju fått uppleva hela min andra karriär nu. Det känns som att jag inte haft någon, det är ingen som har haft någon förväntningar på vad jag ska göra. Och då har jag valt inomhus finska mästerskapen, som var februari, vad blir det, 2019?
Ja.
Blir det så? Det var precis innan vi började podda. Vi började podda på våren. Men jag tror att jag har berättat om den här.
Ja, och den här, jag tror att när du lade upp post på den här så gillade jag den, tror jag. Och gjorde, jag minns det här inlägget du gjorde, nämligen då.
För då var det så här, för då hade jag liksom friidrottat i drygt ett år. Bara, efter Rasmus där då. Det hade gått väldigt bra under hösten. Och så körde jag min första inomhus tävling där innan det. Och den, när jag tävlade förut så hade jag ju aldrig varit under 8 sekunder på 60 meter. Jag trodde jag hade sprungit 8.01 eller 0.02 eller något sånt.
Mm.
Och så sprang jag ju där första tävlingen på, jag tror att det var typ 7.78 kanske. Och då klarade jag också då kvalgränsen till finska mästerskapen inomhus som var, jag tror att det var 7.80. Som jag aldrig hade haft en tanke på. Men det gjorde ju att jag fick då en plats, och det roliga med den här storyn var ju, alltså, eller hela hur det kom sig, det var ju också att jag tänkte först att jag inte skulle åka, för jag tänkte så här, jag har ingenting där att göra. För det var ju, jag kan ju inte åka och tävla mot, alltså på senior FM. För jag hade ju inte kommit så långt till min friidrottsträning ännu, så det kändes så här konstigt. Och dit hade jag ju, jag hade varit med, nej inte på senior, jag hade aldrig klarat kvalet dit heller under tiden som jag var ungdom. Men så då var det faktiskt min förra tränare från Åland som peppade mig lite och sådär. Bara, det är klart att du ska åka liksom. Och då kände jag, ja, jag har ju kvalat. Så att jag får ju bara åka dit och ta en plats. Så med lite med den inställningen, så tävlade jag någon gång precis innan vi åkte. Och då sprang jag lite långsammare. Och så kändes som att jag tappade formen lite. Jag var lite krasslig och jag bara, nej gud. Ja, men så åkte vi dit i alla fall. Gjorde om min uppladdningsplan inför. För att jag, i och med att jag kände mig lite krasslig, så vågade vi inte. Vi tog, satt in typ bara vila hela sista veckan. Och sen kvällen innan tävling, då skulle jag gå till gymmet. Och det här var också något, så att jag har aldrig gjort den uppladdningen förut. Men då ska jag gå till gymmet och köra explosiva knäböj med skivstång och boxhopp, och gjorde ganska mycket alltså på kvällen innan.
Ja, innan tävlingen. Ja.
Innan tävlingen. Och jag bara, det här har jag aldrig gjort förut, men jag kände så här, jag litade på min nuvarande coach då, för att han sa så här, att jag har vilat nu så mycket istället. Alltså nästan hela veckan. Och då gjorde jag det, och då var det som att jag fick igång aktiveringen i benen. Mm. Och när jag vaknade på morgonen efter, alltså det var som att benen bara, alltså det var som tryck i dem. Ja, men de vill bara hoppa och springa. Det är liksom, så jag var så pepp redan när jag gick dit. Och så,
det är coolt att det kan ha sån effekt. Vad häftigt. Ja,
precis. Och det var som att jag bara kände, det här har jag aldrig känt. Alltså jag vaknade nästan av att, du vet, att jag vill spänna benen, låren. För att det var så här, det var som att jag bara, jag måste få liksom ta i eller trycka. Och sen så åkte vi dit. Det var bara Lasse och jag då, för vi hade, Rasmus var hos min mamma och pappa. Eller de hade hand om honom. Och så sprang jag då försökshitet. Och det var ju så häftigt, tycker jag, att bara vara på det här mästerskapet. Och det kändes så här, nej men det kändes stort för mig. Och så springer jag på 7.73, vilket är personrekord med en hundradel. Men det var så här skönt, för då kände jag så här, för jag trodde att jag hade tappat det, i och med att jag hade sprungit lite sämre någon tävling innan och så. Och så blev jag jätteglad, och sen så visade det sig då att det räckte ju ganska precis till semifinal. Och då var jag så chockad, jag tänkte att jag hade ingenting riktigt där att göra.
Men jag bara, men
nu har jag tagit mig till semifinal.
Ja.
Och det var så stort för mig, jag var så glad, jag bara, gud, och att jag får springa en gång till, för jag kände ju mina ben. Jag bara, det finns mer, och nu får jag ju en chans att göra det igen. Så då blir det uppvärmning till. Ibland tänker jag så här, att det låter så lite, man springer bara 60 meter och sådär. Men egentligen uthållighetsmässigt, det är för att man värmer upp en timme till första tävlingen. Man laddar ur allt vad man kan. Och sen så är det typ kanske en och en halv timme till nästa start. Så du hinner ju bara äta lite, värma. Och sen så behöver du kanske värma 45 minuter bara till nästa. Men det blir ganska, då ska du på det igen och orka hålla fokus. Och sen så var det semifinalen. Och då fick jag en sådär kanonlopp. Och det skulle jag säga att det är det bästa lopp jag någonsin gjort, tekniskt och så. För jag kände, du vet, när skottet kom, att jag bara flög ur på bra reaktionstid och fick liksom med mig farten. Så att hela det loppet kändes bara så bra och snabbt. Så när jag kommer in i mål, då var det, jag var trea in i mål i semifinalen. Och till final, det var ju tre hit som var semifinal. Och då blir det alltså de två bästa i varje hit som går till final. Mm. Plus de två bästa tiderna. Så jag sprang in som trea. Så jag tänkte så här, jag brydde mig inte, för jag kände att det där var ett så himla bra lopp. Jag sa till Lasse så här, det där gick snabbt. Att vi ska vänta på tiderna. För det där var ett snabbt lopp. Och då så var det loppet på ett så stort personrekord. Det var ner på 7.66. Och det är ett stort hopp.
Det är, och det var så mycket vid sprint.
Ja, och jag blev bara så glad, för jag tyckte det var så coolt att jag kände det. Jag kände, där satt den. Sådär ska loppet vara. Och sen så tänkte inte vi på det mer. Så jag började liksom så här, lite så här jogga ner och så. Och sen, det är också så för all kommentar, all så här, kommentatorn, säger man så, i hallen. Allting går ju på finska på de här mästerskapen. Och jag förstår lite finska, men inte så pass att jag hänger med allt. Alltså jag måste verkligen koncentrera mig. Så jag lyssnar ju inte riktigt, det är bara som ett bakgrundsljud för mig liksom. Men då kommer det en tränare som är för en annan, som är så här där för hela, representerar svensk, Finlands svensk friidrott, som är ansvarig för det. Då kommer hon springa till mig och gratulera mig för finalplats. Och då har jag alltså, fast jag var trea då i loppet, i mitt hit, så hade ju vi det snabbaste hitet av alla. Så att min tid var ju in på final. Och då var det liksom samma att jag nästan hade svårt att ladda om. För jag bara,
ja, fråga, hur var det ladda om där?
Ja, men det var så, när jag skulle jogga och värma upp då körde jag typ bara en halvtimmes uppvärmning. För att jag börjar ju ändå känna att kroppen börjar, jag har aldrig sprungit tre lopp på samma dag heller. För att det är det inte på de mindre tävlingarna, då är det försök och final. Men då finns det ingen semifinal på de här vanliga, alltså typ de så här som är i Sätrahallen. Eller, det är väldigt, det är nästan bara på mästerskap som det är semifinal. Så att jag börjar känna så här, gud, ska jag ladda om igen? Och du vet när man nästan är så nöjd, så att det är nästan svårt att tagga till, för att man redan är så nöjd. Men jag gjorde den då, och sprang finalen. Och där tyckte jag också att det som var, varför jag tycker att det här är så stort för mig, och så häftig känsla, det är så här, när man står på startlinjen i en final på mästerskap, då står jag alltså bredvid tjejerna som springer i landslaget. Och att få den chansen att springa mot landets snabbaste, även om jag inte kan fighta som medaljerna, så är det så här, jag står på samma startskott som de bästa i landet. Och det var för mig så här, en upplevelse som jag, ja, det var häftigt för mig, för jag har inte varit där förut.
Alltså, ja, snacka om häftigt.
Och så sprang jag det och jag kände så här, det var inte lika bra som semifinalen, för jag kände att jag var lite trött på slutet. Jag kunde inte riktigt hålla samma teknik hela vägen in. Men jag kom in på en sjunde plats och jag sprang då på 7.72, så det var ju fortfarande bättre än mitt personrekord innan jag kom dit. Så jag sprang mina tre snabbaste lopp på en och samma dag. Och en sjunde plats på finska mästerskapen, och det slår nästan alla så här guldmedaljer, för att det var liksom stort för mig och jag presterade så bra jag bara kunde i den situationen. Ja. Jag tog chansen helt enkelt.
Ja, men alltså det är så himla häftigt och härligt att höra. Alltså det här är coolt, Sara. Det är ändå en sjunde plats på finska mästerskapen. Du hör ju.
Ja, precis. Och då var jag 32.
Ja, exakt.
Bara så det var ju också liksom så här. Och jag känner att det pirrar i min mage när jag tänker på det. Och jag tycker att det är så härligt att kunna få ha mål och så här tänka på sin träning med det här pirret i magen. Nu vill jag höra din story.
Okej, vi går över till
din
mig.
Motsvarande. Vad som har fått dig att det pirrar i magen när du tänker tillbaka på det?
Ja, det är ju faktiskt, jag la ju upp ett inlägg på Instagram häromdagen om någon har sett det. Och det är det jag kommer att prata om nu. Det är Stockholm Marathon, också 2019. Samma år som dig, Sara.
Det var vårt år.
Ja, det var vårt år. Det var verkligen, ja, verkligen vårt år, får man säga. Jo, alltså, jag hade ju hela den våren haft en jättefin tränings, liksom, resa. Alltså, alla pass flöt på väldigt bra. Jag hade ju som vanligt då ingen plan, alltså träningsplan, utan jag körde på känsla, hur kroppen kändes. Hade väl en plan i huvudet för vilka pass jag ville få in i veckan, för jag tränade då för att kunna prestera ett maraton i juni. Sen så dök det upp faktiskt under den här tiden en chans att springa maraton i Paris i april också. Och det gjorde jag också samma år. Vilket, det loppet kan jag börja med, det gick ju också väldigt bra. Där ja, jag började med persa.
Exakt, jag tänkte det, att du sprang personrekord redan där. Och såg sådär jätteglad ut hela loppet. Då såg du knappt ansträngd ut.
Nej, det var jag inte. Det var ju rätt så sjukt också. Nej, men jag ska säga så här, maratondistansen har inte jag så mycket erfarenhet av. Jag hade inte haft det då. Så jag har inte många maraton i kroppen. Och hade verkligen inte det inför Paris maraton. Och visste inte riktigt vad jag kunde prestera på den distansen. Och vet fortfarande inte vad jag kan prestera på maratondistansen egentligen. Om man skulle gå in för det en längre tid. Men då hade jag sprungit något lopp på Jag tror jag hade typ 3:40 eller någonting kanske innan det. Och jag visste inte. Och då tog jag det lugnt där loppet. Och så sprang jag in Paris Marathon på 3:26. Och var typ inte trött. Jag var trött efter, när det var 5 kvar kanske. Men jag var pigg alltså nästan hela vägen in i mål. Det är helt sjukt egentligen. Och där var jag rätt så chockad över just då. Och bara så här, men gud, alltså 3:26 och jag är inte så trött. Så att bara det, ha med sig det i ryggen då inför Stockholm Marathon var ju väldigt skönt. Så jag är så helt säker på att det loppet gjorde att jag fick självförtroende för att springa Stockholm Marathon bra. Och så inför, jag är tvärtom mot dig Sara, för jag hade ju förväntningar istället då på mig själv att kanske prestera ganska bra på Stockholm Marathon.
Känner du då så, att det är liksom pushar dig i en bra riktning, eller känner du att du kan känna av lite så här prestationsångest när du förväntar dig?
Jag tror att hade jag varit yngre, jag minns friidrottstiden som ung, då kunde jag inte prestera när jag hade press på mig.
Nej.
Alltså jag presterade som sämst på varenda tävling när jag var yngre. Träningen gick jättebra alltid, men tävlingen gick dåligt oftast för att jag fick som press på mig. Men det har ändrats med åren tror jag. Jag hade lite press på mig själv, men det var en skön press för jag kände ändå ett starkt självförtroende i det också samtidigt. Och jag tror inte att så många andra har så mycket press på mig, för det här är ju som, den nivån jag är på är ju inte nära eliten. Alltså jag har inte den pressen att jag måste liksom komma bra till placeringsmässigt, utan jag vill bara prestera för min egen skull. Och då hade jag bra självförtroende när jag gick in i det här och kände så här, shit, det här kan jag göra bra. Har jag en bra dag så kommer det gå bra. Det visste jag ju. Sen visste jag ju inte hur bra det kunde gå. Men i alla fall, jag hade en jättefin uppladdning inför loppet också. Jag var själv i Stockholm, så på hotell själv utan familjen. Så jag hade liksom inga störningsmoment runt omkring. Hade jättebra sömn den natten innan. Bra mat på kvällen, bra mat på morgonen. Jag fick ju inte min gröt, snackade vi om. Jag lyssnade på avsnittet häromdagen. Jag skulle ladda med gröt, vilket jag inte kunde för det fanns ingen gröt på frukosten på hotellet. Så jag fick äta smörgåsar istället. Men det gick också bra, bevisligen. men sen så kom jag till starten så här, precis lagom tid, det var någon timme innan start, bara jag kom dit, en räskan i lugn och ro, småprata lite med folk som jag kände igen lite grann innan loppet, och gick till mitt startled. Startled C hade jag, det är ju A, B är ju elitleden där, så här på C, så jag hamnade liksom lite efter elitleden kan man säga. Och där jag hamnade var väldigt mycket så här luftigt. Man kunde jogga, kunde gå på toaletten innan start. Vet, så här, det var bara en skön uppladdning. Och jag hade så här en stark känsla där i kroppen. Tänkte så här igen där att okej, nu det här är bra. Idag kommer det gå bra. Och jag kände när startskottet gick, då var det så här, okej, idag så kommer jag göra ett pers. Jag kommer sätta från rekord. Det fanns inte mycket annat i tankarna då. Det var så här, det var bara att köra.
Den känslan,
och den
är så här,
känslan.
Ja men precis, fortsätt.
Ja men den känslan är ju så skön Sara, när man har den här bara, den här dag, det är en bra dag. Man har en stark dag. Man har självklart,
ja, det som att det känns, det är som att det känns både i kroppen och i huvudet.
Ja.
De hänger ihop så tydligt där tycker jag, att det är som man, du känner det i kroppen och då är det som att ditt huvud vet att det här kommer att gå. Och den tänker jag att starta med den inställningen, det måste ju göra jättemycket för prestationen
jag
också. Eller vad tror du?
Sara, jättemycket. Ja, jättemycket. För ofta när jag startar så kan, oftare har jag sämre dagar faktiskt. Det är inte ofta man har den här dagen när man startar på en tävling. Det är ganska sällan jag känner den här känslan. Och då och har man inte den dagen, då kan man rätt tveka på sig själv och börja tänka dåliga tankar. Någon dålig tanke kommer upp i alla fall, så här, åh shit, jag är trött idag. Hur ska det här gå? Men det fanns ju inte här alls då. Och jag tänker det vore så skönt om man kunde föra över det här, i alla fall mentalt, till dagar man inte har lika stark känsla. Men nu hade jag ju som tur var en stark känsla i kroppen. Och jag är sån, jag startar ganska långsamt. Det gör jag typ alltid. Jag ökar hellre, mycket hellre liksom under tiden jag springer än när jag är i början. Jag tycker det är skönt så här att få en så här känna så här att jag vill njuta så länge som möjligt i lopp. För jag vet att den här jobbarkänslan kommer att komma så småningom. Då man verkligen lider. För det gör man under långa lopp. Så jag vill njuta så länge som möjligt. Så jag höll igen i början. Men ändå så plockan så här att jag kollade klockan lite grann så här ibland och bara okej, jag stämde av liksom. Jag höll igen, var känslan, men ändå så var det ändå så här okej tid. Alltså det var en okej pace från början. Så jag tvingade mig ändå själv att backa, bromsa mig själv lite grann. Och sen efter någon mil där, alltså jag var ju så pigg i benen. Det var ju bara så här, ha nu en mil gått, ja, vi trippar på. Det är alltså inga problem. Mentalt stark. Och då så mötte jag upp, eller jag såg en kille från Såkony. Jag tror det var ungefär runt en mil, men jag kan minnas lite fel här nu. Men i början på loppet i alla fall så såg så jag Alexander från Såkony. Som jag sett så här, bara på bild förut. Vi hade så här, skrivit på Instagram och sådär. Och han hade väl något mål som var ganska jämnt med mitt mål. Och han hade inte många maraton i benen sen innan. Så han visste nog inte vad han kunde prestera alls. För han var ju superstark. Han studsade fram där. Han hade två stycken vänner med sig som han skulle liksom få med under loppet. Var min känsla. Han var den starka liksom där i gänget. Och jag hängde på dem. Så jag bara följde deras tempo och deras fotsteg. Sprang bakom deras ryggar. Bara hängde med. Och det är också så här ett tips till folk som liksom springer i lopp. Att häng på någon. Ta någons rygg. Kolla på deras fötter och bara spring med. Så man liksom blir lite borta i det här tröttheten. Man tänker inte på att det är jobbigt. Bara pinna på.
Ja, för det ser man ju ofta. Och att man tänker att det är en jättestor fördel när man ser typ mästerskap. Då är det ju så här, ingen vill ju ligga och dra. Utan alla vill ju ligga liksom bakom. Och så, och så ser man till och med på vissa, om de är från samma land eller så, att de kan till och med turas om och dra. Mm. För att det är ju tungt att ligga själv och först. Alltså bara ha marken framför sig. Jag tänker att just den här känslan att bara ta rygg och inte behöva tänka, som du säger. Du bara dras med i det tempot typ.
Ja. För då bara går tiden och kilometerna försvinner. Man liksom kommer in i något så här, mantra, blir lite så nästan. Så det var verkligen jätteskönt och han var så jäkla peppande. Alltså, ja, han vet det. Jag skrev till honom bara om det. Så det var fantastiskt att få det liksom. Men sen så försvann han iväg för han var så egentligen starkare än jag var. Så han drog iväg lite så jag tappade bort dem. Så jag fick pinna på själv och hittade någon annan att hänga på och så kom någon tjej och sprang med mig, pratade med mig lite och sprang efter mig en stund, så hon gjorde samma sak som jag gjorde med dem. Så jag hittade folk som jag typ log lite mot och sa något ord till och bara kände så här ändå så här någon slags sammanhållning, och det tycker jag är väldigt skönt med lopp. Alla vi är där av samma anledning, vi kämpar, det är jobbigt, men vi gör det ihop och det blir mycket lättare än att känna att man är där själv bara. Så en halvmaran gick och då kände jag också så här, fram till halvmaran så var det verkligen så här. Alltså, det kändes så oförskämt lätt. Det var verkligen så här, wow. Alltså, okej, det här går lätt. Och då tror jag hade någon så här passerat halvmaran på 1.37, tror jag, något sånt där. Och då var mitt pers 1.34 på halvmaran. Så det var ändå ganska nära halvmara perset. På min nivå, så är det ganska nära att vara 3 minuter ifrån. Och då kände jag så här, oj, ska jag kunna orka hålla det här hela vägen in? Ja, det här kan bli tufft, men vi kör. Jag känner mig stark. Och då var det ganska mycket motvind, minns jag, efter halvmorgon. Så det var väldigt mycket vind i loppet, vilket man förtränger rätt så lätt efteråt. Men det var ett tufft där ett tag med vinden. Och då så såg jag några stora killar, så jag hakade på dem då. Och lade mig bakom dem.
Du är så liten också, så du kan bara sen försvinna.
Ja. Jag tänkte helt verkligen taktiskt. Nu ska jag måste ha skydd här, alltså det här är för blåsigt. Så jag hakade på dem och pinnade på. Och så tappar man bort lite folk på vägen, och så hittar man några andra, hakar på dem, och sen när vi var över Västerbron, andra varvet där, nej vänta nu, jo det var två varvsbana fortfarande, minns jag i alla fall att det var, eller var det ett varv? Jag är fan osäker alltså, men Västerbron i alla fall var jag över, nej men två varv var det, förlåt, det är två varvsbana 2019. Västerbron var jag över för andra gången, och då kom det ju en tjej som sprang bredvid mig. Och det berättade jag i lopprapporten när vi snackade för 2 år sedan. Så lyssnade på podden. Och så kom han till mig och bara, Josefin, vad grym. Jag bara skrek på mig och klappade mig ryggen. Och du vet så här, och du inspirerade mig så mycket. Jag fick världens energi. Alltså där började jag typ tjuta. Ja, så här, jag röst typ. Hon bara gav mig det här. Liksom mitt i loppet. Och då var det så tufft. Här närmar vi oss, det är ju 3 mils, ungefär 3 mil. Och där börjar ju faktiskt jag bli, jag känner benen börjar stumna, för det gör mig alltid, det är alltså maraton, det är ofrånkomligt. Så jag var trött där, men hon gav mig ju så otroligt mycket energi, så jag fick ju mer fart där, sprang på. Och när det var 7 kilometer kvar, då så stod en kompis ifrån Stockholm, stod där och skrek på mig, hejade på mig, sprang efter mig, filmade mig. Och du vet, världens jäkla pepp. Och jag var trött, jag var jättetrött i kroppen, men jag var mentalt jävligt stark fortfarande. Jag tänkte 7 kilometer kvar, det här har jag liksom. Började kolla klockan, vart jag var, för då hade jag inte kollat klockan med så länge. Jag hade inte koll på riktigt vart jag låg till längre. Visste att det var ganska snabbt, men så bara, men vänta, vad stor. Du vet, jag var så chockad över att den visade att jag skulle vara inne under 3:20. Alltså, typ då, förstår jag då. Jag bara, men gud, alltså det här går ju skitfort. Är det sant? Stämmer det här liksom?
Ja.
Men det gjorde det ju. Så jag, där fick jag energi av såklart att se att shit, jag ligger jättebra till. Sista biten är lite tuff också, det är lite backigt i maraton. Stockholm maraton. Så jag tryckte på där, jag fick min cola där också då, ungefär när jag var sjuk kvar. Och ja, den gav mig extra krafter. Det gör den alltid. Jag tror också att det är så här, någon mental grej för mig också. Dels så ger det ju faktiskt jättemycket att få den här kicken av koffein när man är där.
Och socker,
i den tröttheten. Socker, ja. Och så vet jag, får jag cola så kommer jag prestera bättre. Jag tänker alltid så på lopp. Det är någon grej för mig. Så jag bara, direkt den där colan, stå stilla då. Och hela glaset bara klunka i mig och så sprang vidare. Där då så såg jag Alexander igen. Han så peppade mig i början på loppet. Jag hade kommit fatt honom. Och han peppade mig igen liksom. Ja men Jossan, du här igen. Då kom vi och skrek för en på, för med mig. Och drog med mig, vet du, så här. Jag följde med honom några meter där. Och sen bara kände jag, du är för stark för mig, men tack som fan för peppen. Spring vidare, så han sprang vidare. Så han kom in och mötte innan mig i mål. Och jag flöt på mitt tempo. Jag bara, det här går ändå bra, jag skitsamma. Jag släppte honom, men jag springer mitt tempo här nu. Sista kilometerna, det är inte långt kvar. Och så var det liksom så här, upp för lite lång backa inför stadion. In på stadion, det började regna. Det är så här, lite så här lätt regn. Precis på, liksom, i stadion. Och då var det så här, nej men gud, alltså den här känslan jag hade då i kroppen. Den här fighting-känslan, det regnar, det är ganska kallt. Ja. Folk skriker på stadion och jag bara så här, spurtar hela vägen. Alltså alla krafter jag hade liksom, att ta ut gjorde jag. Det fanns inget mer att ge. Jag gav allt.
Visst är det från det här upploppet som det finns en bild?
Ja,
som du brukar posta på Instagram. Ja. Jag vet exakt vilken det är. Och jag känner verkligen det, speciellt nu när man så här vet hur den känslan har varit inför innan att komma in på stadion. Och, så här, och den också, man ser ju verkligen så här att du go for it. Alltså du ser inte, man ser att du tar i, men du ser inte så här trött ut. Utan man ser, nej, att nu trycker du på allt du har hela vägen. Ja. Och det är så här, härlig bild. Och just det som du säger, i lite lätt regn. Och det är liksom så här fighting spirit i den på något sätt.
Ja, det är verkligen det. Och jag... Alltså jag tog verkligen i så jäkla mycket och bara sprang in och bara slängde mig på backen och var så jävla glad. Och folk kom fram, två funktionärer kom fram och sprang fram till mig och bara, hur mår du? Och tog benen, stretchade ut benen åt mig så här. Jag bara lo och jag bara grät. Och jag var själv där uppe, jag hade ingen familj eller någonting som stod och heja. Alltså så. Jag var så här, jag var ensam fast ändå inte ensam.
Men vad tänkte du då när du såg sluttiden? Vad var tanken liksom?
Jag var chockad. Jag var där på ett sätt, fast jag visste ju ändå så här att det går ju bra nu under loppets gång liksom. Men hade jag sagt det innan till mig själv att jag kom in på 3:18 som jag gjorde då, så hade jag inte trott på mig själv. Aldrig alltså. Nej men gud, det hade jag inte. Så jag var förvånad och jag var så jäkla stolt. Alltså för jag hade krigat också. Det var ju så här, även fast det var en bra dag, det gick rätt i början. Alltså från 30, jag krigade ju alltså. Jag krigade verkligen. Ja. Och sista milen var verkligen så här, nu jag kör. Det här gör ont. Det gjorde skitont i kroppen. Alltså av trötthetssmärta. Ja. Så jag bara, alltså det här loppet är ju så, jag kommer aldrig glömma det liksom. Jag var så, alltså den här känslan, jag har tårar i ögonen nu. Alltså jag gråter upp igen. Alltså det är så här, den känslan man kan få av att prestera. Alltså det är ju något speciellt. Ja. Alltså när man blir så stolt över sig själv och bara känner att man har gett allt man har kunnat med i träningen och allting innan. Den tiden man lägger ner på en långpassen och sliter, alltså tidiga morgnar, och så bara krigar sig i loppet och det går ju bara så jäkla bra. det är någonting speciellt.
Ja, och visst är det ju någonting mer. Det är ju inte själva bara resultatet i sig. Alltså resultatet är ju såklart att det, när man blir överträffar sig själv och man är stolt över sitt resultat. Ah. Men det är ju någonting med just den där känslan som man kanske då hade under det loppet. Eller liksom, alltså mm. hela upplevelsen och tankarna. Allting som man har hunnit processa på vägen på något sätt.
Mm. Det är verkligen helheten. Alltså jag verkligen. Alltså man lär känna sig själv på något vis. Väldigt djupt. Och liksom, man blir också väldigt mentalt stark av att genomföra såna här saker, känner jag. Och man inser verkligen hur mycket löpningen och andra sporter, vad de gör med oss människor. Alltså när vi ändå så här lyckas överkomma någonting i oss själva. Det handlar ju inte om att vinna eller komma först. Skitsamma, placeringen skitsamma. För mig i alla fall det. Placeringen struntar jag alltid totalt i. Alltså för mig handlar det om att överträffa mig själv. Och det är för att jag heller inte är på någon elitnivå. Så kan jag tänka så här. Sen förstår jag, är man på mästerskap, typ som du Sara faktiskt är. Du är ju faktiskt på väldigt hög nivå, har varit och kommer vara framöver. Eller som alltså på verkligen så här högsta världsklassnivå, då fattar jag att placeringen blir viktigare kanske än resultatet. Men för mig handlar det om att överträffa mig själv och kriga på och liksom så här, den stoltheten jag kan känna då. Det handlar om för mig.
Ja, jag skulle säga, jag håller med helt och hållet, för att jag tänker att det är en stor skillnad om man är 25 år och ligger liksom och ska prestera och bli bättre och bättre. För att jag kan uppleva att även om jag nu har lyckats ta mig till bra tävlingar och kunna placera mig bra, så att jag sätter inte heller, jag skulle inte säga att jag, alltså det spelar ingen roll om jag blir femma eller sjua eller 13, alltså eller 50, alltså så länge jag känner att jag har på något sätt gjort ett bra lopp. Alltså det är väl mer det att jag känner liksom så här att jag vill kunna, eller får jag ha den känslan jag har haft och tro på mig själv att jag kan springa snabbare än vad jag har gjort. Då är det i dagsläge inte, det spelar ingen roll egentligen då vad placeringen är, till skillnad vad det hade gjort om det hade kanske varit 10 år sedan. För då hade jag ju också kanske varit på så här, jag vet ju att jag tror att jag kan gå uppåt fortfarande, du vet, bli bättre för att det finns mer utvecklingspotential. Men jag vet ju att jag inte har 10 år framför mig där det kommer att gå alltså upp. Jag är ju inte där i livet. Jag har inte den möjligheten ens med tid och så. Så att, och det är jag ju fine med. För det är ju inte det jag jämför mig ju inte mot dem. Och då tycker jag också att det är så här, det är så skönt att kunna prestera bra. Men att egentligen så är det inte placeringen som är, det är inte det som är grejen.
Nej. Det är intressant att höra dig säga det också, tycker jag, som ändå är på den nivån. Men jag fattar, för det loppet du valde ut nu, det kommer du sjua. Så det var ju inte heller den bästa placeringen. Om det, nej, är, för du har ju vunnit lopp, du har ju kommit bättre till. Alltså jag menar...
Exakt, och det är också det är alltid klart vilken tävling det är. Alltså för mig, ja, att vinna öspelaren får ju inte alla vara med på, utan det är ju de som bor på en liten ö. Och så det blir väldigt begränsat. Medan finska mästerskapen är ju öppen för alla att kvala, i alla som bor i Finland. Alltså det blir ju liksom en annan högre nivå. Men det är liksom,
ja, det är klart.
Men det som jag tror att är stor skillnad också, när jag var typ yngre och då ville prestera bra och så där, då kunde jag också vara lite nervös om jag fick typ banan bredvid någon som jag visste att var jättesnabb eller så där. Alltså förstår du, att det kunde vara liksom lite stressande att veta att nu kommer den dra iväg. Och jag ska försöka göra mitt lopp här bredvid utan att bli stressad. Och nu är det nästan tvärtom, att det är så här, jag tycker att det är jätteroligt när jag får banan bredvid någon av de liksom bästa. För att jag får chansen att springa bredvid. Alltså förstår du, så här.
Alltså mer inspirerande och mer så här wow. Alltså det här med så.
Ja, och att jag har tagit mig hit, så är det så här att jag får stå och testa att springa bredvid de som är snabbast. Det tycker jag att det är liksom, jag tycker att det är väldigt roligt och en stor så här lyx att få banan bredvid om jag lyckas få det. För man kan ju ändå få det liksom när de lottar i försöken och sånt. Eller så jag har ju fått springa liksom bredvid många snabba. Och då märker jag inställningen nu. Det är nästan att jag blir så här, oh vad coolt, jag ska få springa bredvid henne.
Ja men alltså, det är coolt. Det är så coolt. Det är verkligen det. Men det jag tänkte på nu också, när jag funderar på det här. Jag har ju inte varit så här sugen på att prestera på länge. Har inte jag varit. Jag har mer känt för att så här, för jag kan också säga till det, att jag kan verkligen uppskatta de här upplevelseloppen som man bara gör för att genomföra också. Mm. Så det är inte alltid bara prestation för mig. Jag gör ju mycket mer kanske åt andra hållet. Att jag hellre så här, använder till en tävling ihop med folk. Och den har jag haft nu mycket så här, det är där som egentligen jag längtar efter. Men när jag fick upp det här minnet så kände jag så här, shit, jag saknar att prestera också. Det hade varit kul att ha ett prestationsmål.
Mm.
Så jag gillar ju både och egentligen. Så det här prestera, det är ju något visst, det är det. Det går inte att komma ifrån.
Nej, jag tycker också att det hjälper, alltså det blir roligt att ha någonting att träna mot. För jag tror att jag, alltså oftast när jag tävlar, jag tävlar inte så där jätteofta, men då blir det, man vill ju alltid prestera på 100, alltså man går inte in på 100 meter och in, alltså så som du kan springa ett lopp för nöjes.
Nej, det gör man ju inte på 100, nej precis.
Nej, sen kan det ju ändå vara för nöjes. Det kan ju ändå vara för nöjes, ja. Så att jag känner att jag inte bryr mig, att det inte är meningen att jag ska springa person, utan det kan ju vara ett syfte att bara checka av eller träna på att tävla och sådär. Men man går ju alltid all in på sprint. Det är ju ingenting annat. Men då blir det istället träningen i sig, tycker jag att det är ju kanske den här, det som du ändå säger att det är roligt att bara vara med och sådär, så är ju typ träningspassen, att det blir ju resan dit, det är ju viktigt att den är, att man har kul och njuter liksom på den. Men jag blir också, jag blir väldigt sugen på så här prestera, men jag känner att i och med att jag nu liksom inte har så här sovit så bra, och är kanske inte träningsmässigt där jag riktigt hade tänkt, så känner jag också att jag har inte blivit, jag är inte så stressad. Tanken var att jag skulle tävla i sommar. Och jag tror att så här, alltså att checka av formen och så. Och jag hoppas att det kanske blir något i slutet på sommaren. Men jag märker redan nu att det är inte jätteviktigt heller. Utan det jag vill är att kunna till hösten gå in i en bra träningssäsong. Sen om det betyder att jag har tävlat innan eller inte. Egentligen så känner jag att jag hoppas såklart. Men jag förstår att det är inte så här, jag känner mig inte stressad ifall att det inte skulle bli. Nej. För det är viktigare för mig att känna att jag är i riktigt bra träningsform och gå in i en bra säsong för hösten än att checka av att tävla. Alltså, jag kommer ju bara tävla om det känns verkligen så här att jag verkligen känner mig 110% redo. Liksom. Jag skulle inte vilja ta någon chansning på det, utan det spelar, för jag kommer tycka att det kommer vara kul att träna ändå. Men det som också, det var ju så här att det här veteran-VM i Göteborg blev ju uppskjutet för att det ligger ju på släp allting från 2020. Så det skulle ju ha varit veteran-VM 2022 i Göteborg som då har blivit uppskjutet. Och det var ju lite så här, för det är ju det som har varit mitt långsiktiga mål så länge. Att jag bara så här, det var där jag ville vara tillbaka och prestera bra. Och sen har det varit lite så här, men det kommer ju säkert att dyka upp någonting annat, om det kanske blir ett EM eller om det blir någonting istället då i väntan på att det kommer till Göteborg senare. Men nu har de gått in och ändrat lite då i schemat att nu kommer det att komma in en World Master Games. Det är inte VM, men alltså det är inte VM i veteranfriidrott, utan det är en typ som heter OS, alltså där alla idrotter fast för veteraner. Så det är inte bara friidrott, utan det är alla. Och det går tydligen. Det kommer att vara 2022. Det brukar vara var fjärde år. för det är som OS. Men då har de flyttat den till 2022, så det ska vara en liksom stor tävling. Så då kommer det vara liksom, den heter World Master Games och den går i Japan.
Nej.
Och det var när jag såg det, jag bara,
Men du, Sara, då känner jag, nu är det här någonting du vill satsa mot nu då? Vid det här målet?
Ja, alltså först trodde jag att det var VM som var flyttat dit, men det var precis nu innan, så googlade jag bara, är det VM? För att det står World Master Games och på andra så står det veteran-VM, så att jag fattar inte, och då förstår jag när jag läste på nu att det här är inte vanliga friidrotts-veteran-VM, utan det här är en World, det är en annan tävling, men den är som ett, det går var fjärde år och det är då flera idrotter. Så det är lite som öspelen på så sätt också, men det här är då för alla veteraner från, det står att det var typ över 100 länder som brukar vara med.
Men hur funkar det? Säg att man skulle bli liksom antagen för att köra här nu. Alltså, hur funkar intagningen till det här och hur blir man sponsrad om man kommer med? Får man hjälp med? För det är ganska dyrt. Alltså, Japan är ju långt bort. Det kommer krävas ganska mycket pengar.
Det här kommer, det är privat. För så veteran är... dels är det inga kvalgränser, så det är ju jättekul. Så vem som helst som kan
vara. Ja, man får med vem som helst.
Yes, vad jag förstår. Åtminstone på SM och VM. Jag tror att det, åtminstone veteran SM, så det är ingenting. Jag tror inte att det är på VM heller. Däremot kan det ju vara att de sätter in ifall att ju mer sporten växer, för det blir ju nu mer och mer veteranidrott som körs.
Det känns ju
och
så.
Då kan jag tänka mig att ju större det blir, man kan inte ha hur många platser som helst, så det kommer säkert att komma kval så småningom, om den växer mycket. Men jag tror att det inte är det ännu. Och när det är så här internationellt också, på den här Games, som inte är då inte ett mästerskap, då har de också klass från 30. Så, ja. Så man skulle kunna köra tidigare också. Jag kommer ju oavsett vara i 35, men då går jag också in och är yngst i klassen, vilken är en fördel. Man får ju vara den yngst det året då, för det är ju 35-39. Men så den fanns, och när jag såg den, jag bara, då kände jag det här pirret i magen. Och sen när jag började läsa på nu ändå, så såg det, jag måste återkomma, men det såg ut som att det skulle ha blivit för att Finland skulle ha haft ett EM i år. Veteran-EM. Och det såg ut som att den var flyttad till 2022 som ett VM. Att de har, så att det ändå blir ett VM 22, men att Finland har tagit på sig det.
Aha.
Så det kan vara att det är, är senare på, jag tror det var då i slutet på juli, och det här i Japan var i maj. Så det kan vara att det kommer ett veteran-VM för mig om jag har tur. Och i så fall på i Finland, som känns också lite som hemmaplan för mig.
Ja.
Så får vi se om jag tävlar för Finland eller Sverige. Det har jag inte bestämt mig vad jag ska göra som veteran.
Nej.
Men det var ändå så kul. Och då kände, när jag såg de här tävlingarna och säger, gud, det kommer att vara stora tävlingar 2022. Det var då jag också kände så här att ja, jättekul om jag kan tävla i sommar. Men jag kände så tydligt att målet är ju att vara i bra form sommaren efter det. Så att vi får se liksom.
Ja.
Och men finns det roliga tävlingar?
Men det är ett bra
där,
läge för dig då, tänker jag. Det är ju jättebra för dig. Då hinner du verkligen bygga upp kroppen efter liksom graviditet och allting. Och verkligen komma tillbaka ordentligt innan hårdträningen börjar. Alltså, det är jättebra.
Ja. Nej, men så, jag känner att jag är väldigt pepp. Det är lite så här läskigt nu med tanke på just på att jag har ingen aning var jag står. Men i mitt huvud så känner jag att jag är så här redo att köra. Fast jag inte gör så jättemycket just nu. Mer än att, eller ja, det går ju framåt hela tiden. Men du fattar. Att det är
jag
så här,
fattar.
Det är så långt bort som man vet inte.
Du har inte provat än på länge, det är det.
Nej,
det,
exakt.
Det själv än. Men nej, exakt. Jag sa, du kommer ju, allting talar ju för att du kommer ju tillbaka där du var och kommer kunna bli bättre. Det var ju inte så länge sedan, om man säger så.
Nej, jag hoppas det.
Du kommer tillbaka.
Ja, framförallt så känner jag att jag vill. Jag vill, och det är ju största motivationen ändå. Att jag känner att jag vill verkligen springa snabbt igen.
Gud, vad spännande det här känns. Alltså, det är verkligen så här, gud, tänk om du får ställa upp i det här, eller gör det nästa år.
Ja, det hade varit coolt.
Det hade varit så coolt. Alltså om det är Finland till exempel, då måste ju nästan jag komma dit alltså.
Känner jag? Ja, precis, när det är så långt borta.
Direkt intervju med Sara hela tiden.
Du får köra live.
Ja, exakt.
Och jag får göra det om det blir ett nytt Stockholm Marathon, så ska jag live-rapportera.
Ja, precis.
Och stå och heja på dig.
Herregud. Ja.
Gud, jag blev verkligen pepp nu. Alltså, det känns så långt borta med alla tävlingssäsonger. Alltså inte bara för mig, för graviditet, utan det är ju verkligen alla. För alla personer så har ju det här prestations- och tävling. Men jag blev verkligen sugen och ännu mer motiverad.
Man blir det, och det är jätte... Det är så härligt att tänka tillbaka, tycker jag. Man blir sugen.
Få
lite ny motivation. Jättehärligt, tycker jag. Hoppas att ni som lyssnar också känner att, så här, att nu har ni hittat lite motivation till träningen och kanske så här, hitta något mål att sikta mot. Även fast det är fortfarande ovisst. Det är ju det här året i alla fall.
Ja.
Vi får se vad som händer.
Mm.
Ja, nu har vi babblat på då. Du vet att Lasse ska möta snart, eller hur?
Yes, så vi får börja avsluta.
Vi byter av varandra. Det gör vi. Så hörs vi ju igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det så bra.
Ha det så fint. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.